Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt Anja.
117.
Ja.
Tror jag.
Ja, 117. Det går ju som sagt lite långsamt nu när vi bara kör varannan vecka.
Mm.
Jag såg på morgon-tv, såg jag Wahlgren Wistam heter hon, va?
Ja, just det.
Ja, som pratar om sin podd. Och jag tycker jag blir så glad och inspirerad av de här kvinnorna som gör som vi och har poddar och pratar om privata saker. Och de har ju råkat mycket mer illa ut än oss, Anja.
Vadå då?
Varje sak de pratar om blir för fan en tidningsrubrik.
Jaha, ja, de är ju kändisar på det sättet.
Ja, framförallt Pernilla Wahlgren.
Mm.
Som att hon har fobi för Söder. Hon framstår som en galning i pressen, liksom.
Ja.
Ja, nej. Fast de kör på ändå. Jag tyckte det var modigt. Det var inspirerande.
Ja, verkligen.
Ja, och sen har vi ju Lille Lördag. De var ju med förra veckan, eller vad det var.
Ja, med Anita Schulman och Ann Söderlund.
De är ju grymma.
Ja, det är sjukt roliga kvinnor. De ska ni lyssna på. Lille Lördag heter deras podd.
Mm.
Kommer också på onsdagar som vår podd.
Ja,
faktiskt.
Precis. Ja. Så när vi bara varannan vecka så lyssna på dem. De är grymma.
Mm.
Vad gör vi nu? Nu har vi reklam för alla andra poddar.
Mm, men vi är ju ändå bäst, så att det är underförstått, så bara om ni inte har något avsnitt av oss så kan ni liksom några.
Du, Anja, jag har ju varit i New York.
Ja, precis. Du och Stoffe har varit i New York.
Ja, och sett på teater och träffat agent. Jag har ju haft lyxen att åka dit tillsammans med en styrelse, Anna-Lisa Erikssons stipendiefond.
Anna-Lisa Eriksson var en skådespelerska.
Ja,
mm.
Och dansare, så att det här stipendiet går till någon som verkar i hennes anda, kvinnor då.
Mm.
Så de var i New York och kollade på nya musikaler och gamla också för den delen. Det var jäkligt roligt. Och med i den här styrelsen, Anja, är ju Peter Schildt som regisserade Glappet.
Mm.
Så var första gången på säkert 20 år då, eftersom det är så länge sedan vi gjorde den, så satt vi och pratade. Och det var så trevligt och så välbekant. Det var som att träffa en gammal förälder igen nästan.
Ja, han är väldigt duktig tycker jag.
Han är grym.
Mm.
Han är rolig.
Ja, han är mycket bra.
Ja, och han är en rättvist tänkande man tycker jag.
Mm.
Ja, det var inspirerande och vi såg jättemycket bra föreställningar.
Ja, vad såg ni då?
Jag fick ju åka hem tidigare för jag skulle spela teater. Och sen så ringde de från den här Saknad, Colin Nutley-serien. Och hade missat att jag var tvungen att vara med. Så att jag, ja men lyssna på det här då. Jag skulle åkt hem tisdag kväll och landat onsdag lunch. Och så skulle jag spela teater onsdag lunch. Och så hade jag bokat biljett med Norwegian. Och kände så här, jag pratade med Peter, min agent, som sa... Och då skulle du komma hem samma dag som du spelar? Ja, men dock inte Norwegian, va? Jag bara, jo. Ja, nej, men det går säkert bra. Så han så här, han spelade för dåligt. Han tänkte, hon är sjuk i huvudet.
Mm.
Så jag började noja över det där. Så när de ringde från Saknad och sa, kan du komma en dag tidigare? Du får, så fick jag en massa kompensation och grejer för det. Och så betalade de en ny resa. Så jag bara, okej då. Så när jag hade landat så filmade jag hela dagen. Och så får jag ett sms från det planet jag skulle åkt med. Eller från Norwegian. Bara, planet är i nuläget 2 timmar försenat. Och jag bara, tack gode gud. Det var en mara.
Ja, gud, vilken tur.
Eller hur? Det är ju så att det kan ju faktiskt bli så att vi blir återbetalningsskyldiga.
Precis. Det är inte bara så att det skulle vara det dåliga samvetet, utan man kan faktiskt då på grund av förlorade biljettintäkter för teatern bli återbetalningsskyldig för att man har rest bort och med för lite marginal, alltså för att kunna hinna hem till en föreställning. För man måste ju räkna in eventuella förseningar och sånt där.
Precis, och det kommer vi komma tillbaka till senare i det här programmet, Anja.
Att vara försenad till en föreställning, ja.
Ja. Det var min lilla tur, och sen så jobbade jag, och igår morse kom Stoffe hem.
Mm.
Och så sa jag, hur har du haft det här? Och så fick jag så här, vi smsar alltid varandra när vi landar. Landat, och så skrev jag, har det varit en bra resa? Ja, det har gått bra, hua, skrev han.
Oj, jag, vadå,
hua? Ja, okej. Okay. Så när han kommer hem så bara, hur har det gått? Och då bara exploderar han i en svada av ord. Det som har hänt när han har flugit är att maten kom. Sådär efter en och en halv timme. Det tar 8 timmar att flyga från New York. Och så ser han hur en man som sitter på raden bredvid. Han satt i mittraden och på bänkraden bredvid. Sitter en man som bara börjar så här låta och blir helt vit i ansiktet. Och min man är ju då inte freeze eller flight.
Nej, men det vet vi ju.
Han är ju fight.
Men varför då kan han alltid ut för sånt här? Ja, vadå, hade han satt i halsen eller?
Det var ju vad Stoffe trodde. Så han flög ju upp, liksom välte ner brickor och sprang runt och skrek till personalen. Bara, han kvävs. Och springer upp, hoppar upp på sätet bakom honom. Och trycker tag, gör, vad heter det, Himmlers grepp. Nej, inte Himmler.
Heinrich-manöver. Ja. Himmlerskrepp!
Det var liksom nazisttysken som kom och bara, hej! Nej, fy vad hemskt.
Ja,
det hör jag fortfarande lite bong-bong i huvudet.
Mm.
Heinrich Grepp heter det.
Mm.
Och får igång den här mannen efter en liten stund så han kan börja andas igen.
Mm.
Och det som var intressant var återigen som när vi var i matsalen, Anja, i Grekland, när det här epilepsianfallet hände. Mm. Och det var 2 som på platsen agerade. Och flera 100 som bara frös. Eller vände bort blicken. Din mamma och Stoffe var det som agerade.
Ja,
han sa att det var precis samma sak på flyget. Och inte ens personalen han uppfattade vad som hände. Liksom.
Men han hade alltså fått något i halsen. Eller vad det hänt?
Han visste inte. För att han hade fått någon form av... Han upplevde det som en kramp i halsen. Att han kunde varken få ner det han försökte svälja eller få upp det. Det var bara så att det var inte att det var någon stor bit. Utan han tänkte att det kanske var en allergisk reaktion mot någonting.
Mm.
Men att det här greppet på något sätt drog igång musklerna. Eller inte vet jag. Men de satt och pratade i alla fall. Och sen kom ju SAS-personalen och gav Stoffe champagne. Och grejer.
Stoffe
Wolter, min make. Han
är ju utsedd till ängel.
Ja, och själv, jag tänker så här, när han inte är med mig, då kanske jag agerar också. Men för mig låter det här helt galet modigt. För att han är en sån som agerar och jag är en sån som håller på att lära mig att agera i de här lägena. Ja, så det var lite dramatik där på planet, som det alltid är. Jag tror inte vi har rest någonstans någon gång utan någon form av dramatik eller olyckshändelse.
Men
eller
han måste vara ju utsedd. Men nu ser vi till att den här snubben kom på det här planet så att han kan rädda den och den. Det är någon studio där, manusstudio uppe i himlen.
Ja, vi måste jobba jävligt hårt med honom.
Ja.
Det är roligt. Men jag är så glad, Anja, för han ska spela... Han ska göra 2 konserter i Stockholm första gången på länge. Han har jobbat så mycket i Malmö och Göteborg.
Just det.
Mm. Han ska göra sin Åsa Fångs Brello Piaf-föreställning. Som jag tycker är helt fantastisk. Jag ska se den igen. Jag har inte sett den på säkert ett år nu.
Mm. När ska de göra den?
Den 17 april på Maximteatern. Så alla lyssnare, om ni tycker om Brello Piaf, gå och se. De spelar 2 föreställningar klockan 15 och klockan 19.
På Maxim?
Maximteatern i Stockholm.
Mm.
Sen går hon ut på turné också, men just då är de här. Det är vi glada för.
Mm. Mm. Verkligen, det ska jag försöka se. Om jag kan, för då spelar inte jag.
Se The Savior.
Ja, ah, The Savior.
Ja.
Ja, jag tycker verkligen att det är fantastiskt att du har fått en man som alltid får agera.
Jag själv blir jag nervös, för jag tycker alltid det händer grejer.
Ja.
Men det kanske är så här det är att leva, inte vet jag. Jag har ju bara mitt liv och jag tycker det är mycket.
Men det är mycket, men det är ju väl roligt att det händer någonting. Det händer ju något mer också. Du fick ett telefonsamtal i tisdagskväll, ja, tror jag det var, va? Borta i New York.
Ja, det var mitt på dagen. Det var liksom precis,
ja, för dig var det mitt på dagen. Mm.
Jag svarar i telefonen och i andra änden, jag ser att det är från Dramaten, då får ju jag panik. Jag bara måste svara.
Mm.
Ja, hallå. Då är det Ann Petrén som har blivit kopplad via våran växel och bara, du är inte med Anja, va? Jag bara, nej, Anja är i New York. Ja, ah, för att vi ska spela här, förstår du, och Anja är inte här. Och hon ska spela då om 20 minuter. Och jag bara, okej, okay. Då hade jag sett att du hade lagt upp på Instagram att du var och spelade din ljudbok på Storytel.
Mm.
Så jag ringer Sofia och Anna och allihopa och bara, är Anja där? Hon är sent till föreställningen, hon svarar inte till telefon. Och så ringer jag Theo och han bara, nej Julia, nu blev jag orolig. Jag bara, nej Theo, jag tror inte du var rädd alls. Så kollade han på eran vägg där ni har eran anslagstavla.
Mm.
Hon har ju skrivit upp 19 här och ni skulle spela 18.
Mm.
Men vad hade hänt, Anja?
Nej, men jag hade suttit på Storytel hela dagen och läst in i massvis med timmar. Och därför i båset så hade jag satt på totalt ljudlöst, du vet. Inte bara på burr utan på helt ljudlöst på telefonen för att inte bli störd.
Mm.
Och sen så hade jag ju suttit där i timmar och stirrat på en skärm och läst. Eftersom jag läser från iPaden. Och så då ville jag inte för en gångs skull titta på mobilen på tunnelbanan. Nej. Så jag la bara ner den. Och jag tänkte, åh, nu är en och en halv timme. Jag ska gå och köpa på sushi-rullen. Och jag ska ta det lugnt tills jag behöver vara i sminket. Jag behöver vara i sminket 5:05. Egentligen 5:05 om jag börjar spela 19. Men jag brukar komma för 10 minuter sent. Då kommer jag 5:05.
Mm. Och du skulle spela 18 den här gången då?
Ja, så att jag hade tänkt vara där till 5:05. Då skulle jag, det alltså varit kört.
Mm.
Men jag hinner, eftersom jag har så gott om tid, så hinner jag gå och köpa mina sushirullar och så går jag sakta och lugnt till teatern. Jag har inte hört ett enda mobilsamtal, jag har inte tittat på mobilen. Så jag kliver in på teatern kvart i, alltså 5 minuter efter att de har pratat med dig.
Mm.
Och då ska jag liksom sätta min sån här lilla blippgrej mot den här svängdörrarna, säkerhetsdörrarna som vi har där. Det ligger ju rätt nära Sergels torg, så att man, det har väl ni också sådär, ja, säkerhetsgrej, ja, man kan inte gå in hur som helst. Och då kastar sig våran gulligaste receptionist fram ut genom luckan och bara, Anja, spring! Ni börjar spela om 15 minuter! Oh. Och jag bara, va? Ja, vi har ringt och ringt! Och då kastar jag mig in i hissen och ner till, till längst ner och där Klara scenen ligger. Oh. Springer in. Bara, vi har din... Och då hade hon också sagt till mig i växeln att alla dina kläder och så finns nere vid scenen, inte i din loge. De hade ju tagit ner allting och förberett. Och de bara, vi har ringt till Julia i New York. För de hade ju inte Theos telefonnummer. Det var så jädra glamoröst att ha blivit sökt ända borta i New York.
Ja. Då gick jag på Broadway och bara, nej tyvärr, jag är inte man jag idag.
Så bara, på med kläderna. Hon rullar mitt hår snabbt som attans. På med lite makeup, på med den långa röda peruken. Och in på scenen direkt. Och jag har aldrig varit så bra.
Nej, men det är väl konstigt.
Mm. Det är när man inte hinner liksom börja göra sig till. Eller liksom man är bara tvungen att ta det som det kommer. Så som det ska vara.
Precis.
Och man har inga höga krav på sig själv, för situationen är så ansträngd ändå.
Ja, men behövs det verkligen att man hamnar i någon form av kris för att sänka garden och inte behöva prestera? Är det så jävla illa?
Jag tror det. Alltså, sen kan man ju hamna i en större kris som gör att man omvärderar alltihop och inte håller på sådär mer.
Ja, men så kommer man in i det ändå på något jävla sätt.
Ja, ibland gör man ju det beroende på vilken föreställning man kör också. Den här är ju väldigt håsfri. Den här är ju väldigt svår att få prestationsångest av. Den här är take it or leave it. Det är liksom barnteater för vuxna, den här Maria Blom-pjäsen. Så att det finns liksom... Antingen skäms man eller så skäms man till ett dugg. Och jag skäms inte ett dugg.
Nej, det tycker jag inte du ska göra. Nej. Maria Blom.
Men vad heter det? Ja, nej, men det gick jättebra. Det var jätteroligt. Det har ju varit Oscars gala.
Jo tack, jag låg i New York och sov. Jag skulle kolla på den, men jag somnade.
Du somnade? Jag såg den inte, för jag hade inte den kanalen, tror jag. Nej. Då måste man ju också vara vaken här på natten. Det orkar inte jag för att se alla dessa vackra klänningar så när man kan se allting dagen efter.
Mm.
I olika klipp. Men vi vann ju, höll jag på att säga. Som om vi har vunnit fotboll ungefär. Då säger man ju vi vann, de förlorade.
Precis.
Men vi vann ju, Alicia vann.
Ja, det är inte klokt. Men varför säger du att vi vann? Det låter som att vi vunnit VM eller någonting.
Ja, men det är ju det lite. Det är ju skådespelarnas VM. Hon vann en guldboll kan man säga.
Mm. Du hör att jag låter lite surig här borta.
Ja, men jag tror att du har något att komma med.
Mm.
Ser du? Men först tänkte jag berätta att jag tycker det är jätteroligt att hon har vunnit den här.
Absolut.
Och jag har ju bara sett henne i Lisa Langsets film Till det som är vackert. Som hon vann en guldbagge för också. Hon har redan vunnit, vad har mer vunnit? Golden Globe? Och, nej,
men hon vann ju de småstjärnorna också när man härmar. Hon härmade Helene Sjöholm.
Men hon var liten.
En pytteliten.
Vad gulligt, ja, det har inte jag sett.
Nej.
Men i alla fall, för den Till det som är vackert, den borde ju alla se tycker jag. Jag tycker det är en bra svensk. Med Samuel Fröler och då vann också Lisa Langset för bästa manuskript, kommer jag ihåg.
Just
och
det.
På den affischen så är det ju, det har jag berättat förut, så trånar ju Samuel Fröler efter Alicia och står, man ser inte riktigt hans ansikte, han klänger på henne. Och sen gjorde ju vi vår affisch till Nattvarden som vi gjorde av Norénpjäsen som Björn Runge regisserade. Och då är det också jag som stirrar rakt in i kameran och Samuel Fröler klänger och trånar på mig. Han var så arg på det där. Vad fan, det är andra gången i rad. Jag bara har bortvänt ansikte och trånar.
Oh.
Och jag kan förstå honom. Det är ju egentligen den klassiska kvinnopåsen.
Tänkte just säga det.
Ja, så att jag förstår honom 100%. Inte roligt vem det än händer, faktiskt.
Nej.
Men i alla fall så har Alicias tal har ju blivit lite kritiserat.
Såg varför det?
Jo, för att hon är en cis-person som det heter, va? Du och jag är också cis-personer.
Vad är det?
Det är sådana som är alltså enligt dem då som tycker att man könar en social konstruktion,
mm,
så är man en sån person som är född till det kön som man känner sig som.
Mm.
Så att alltså man har fysiskt det kön som man känner sig som.
Mm.
Och det hade ju inte den här Eddie Redmayne, heter han det? Han som är, vad heter filmen nu igen? Som hon...
Danish Girl.
Danish Girl, ja, som handlar om den första könstransplantationen, va? Eller hur?
Mm.
Du har sett filmen.
Ja.
Ja, ska du komma in på det senare eller vill du lägga in något nu?
Nej, men kör du, för jag har nämligen inte sett hela.
Nej, du har inte sett hela. Du blev så upprörd så du stängde av. Ja.
Ja, kanske det.
Kanske det, kanske. Jo, men att hon då i sitt tacktal som jag inte har sett inte adresserade den här transgender-frågan alls. När hon hade chansen. Och de tycker också en del då att hon, det här Eddie Redmaynes porträtt borde ha gestaltats av en riktig transgenderperson. Ungefär som Saga Bäcker här i Sverige.
Mm, okay,
vilket jag tycker är fullständigt befängt. För
det är det dummaste jag har hört. Varför skulle inte man kunna... Vi är ju skådespelare, vi skulle inte vara våra roller.
Nej, så alla homosexuella skådespelare får absolut inte spela något annat än homosexuella. Och vi hetero får inte spela något annat än det. Eller, ja, jag tycker det är jättelöjligt.
Vilken skådis våran konung kommer bli med tanke på alla kungadramer som finns.
Ja, precis. Kungen får spela alla roller. Han är svettigt. Han åker skytteltrafik mellan alla teatrar i Sverige.
Okej,
okay. Däremot så förstår jag vad kampen gäller ju naturligtvis att en transgender person eller som Saga Bäcker skulle kunna få en roll som den hon är i okommenterat i en serie eller vad man ska säga sådär.
Mm.
Ja.
Du försvann lite här för mig nu. Vad sa du det sista?
Jag sa bara att jag tror att man vill att Saga Bäcker ska kunna få en roll i en vanlig tv-serie okommenterat. Absolut. Som kvinna eller var det, ja. Jakob, förlåt. Ja, men nu ska jag i alla fall, det känns som att Alicia is living the dream. Hon är ju ihop med han Fassbender och hon ska filma nästa film hon gör, hon ska till Europa nu lära sig dyka för hon ska spela en djuphavsdykare. Det låter ju lite roligt.
Det låter ju skitkul.
Ja, vi ses under Sergels torg då på Klara scenen. Nej, jag skojar. Det är så roligt, för jag och Lasse Engman som är producent på Stadsteatern. Vi går alltid förbi varandra i teatern så säger vi, hur mår du? Det är bara bra, säger han. Living the dream! För inga drömmar är ju som man tror att de ska vara. Jag lever ju många andras dröm, eller hur? Du med?
Absolut.
Och vi kan tänka oss att Alicia Vikander lever vår dröm. Men hon upplever ju inte det så. Jag pratade med Alexandra Rappaport, vår kompis, om det här nu. Hur känns det med gåsmamman som hon gör med? Fråga om hur hon känner sig nu när hon får så mycket uppmärksamhet för det. Om hon kan njuta av det.
Mm.
Och då sa hon just det, men man njuter ju aldrig av det. På det sättet som man tror att man ska njuta. Man njuter. Drömmen är, living the dream, är själva jobbet ju. Precis. Det är det vi lever för egentligen. Det gör väl alla människor, men det kanske är tydligare inom vårt yrke då att det man tror att man ska njuta av är inte kanske det man njuter mest av, utan det är ju när man får jobbet, när man dyker in ner i rollen, när man är på set och det är tystnad tagning och när man kommer in och ser lite av resultatet eller går bakom monitorn, när man liksom får på sig kläder, allt det där, det är det som är drömmen.
Ja, och det är ju konstigt att även vi då som jobbar med det här fortfarande ibland tror att det är glamouren som ska kännas.
Ja, det är då jag ska bli lycklig.
Men, ja, det är knäppt.
Ja, det är ju som att jag antar att Alicia Vikander kommer njuta mer när hon tar dyklektioner. Om hon inte är jätterädd för vatten eller något sånt. Eller när hon plötsligt kan behärska det och de spelar in de här scenerna. Mm. Än när hon skulle gå på röda mattan där.
Mm.
Och hon hade ju en jättefin klänning, en gul vacker klänning.
Ursnygg.
Och Kate Blanchett hade också en fantastisk, vad ska man säga, mintgrön, låter så fult, det låter så 80-tal, men...
Nej, men mer gammelgrön var den väl?
Ja, gammelgrön, och fantastiska blomdekorationer på liksom i samma färg.
Mm.
Och sen Rooney Mara.
Mm.
Från, vad heter den filmen som också Kate?
Carol.
Hon hade någon gråvit spets, jättefin. Men det var en Oscarsvinnare som inte hade så askungeaktig uppsyn eller utstyrsel.
Mm, som jag vet knep vem du menar.
Mest uppmärksamhet på grund av sin klädsel. Eftersom det här med klädseln har nästan överstiger nästan intresset för vem som har vunnit.
Ja,
eller åtminstone lika stort är det.
Ja, faktiskt. Och man betygsätts ju hela tiden från att man visar sig när man kommer ut den här vita limousinen till att man går på efterfest, så betygsätts man hela vägen på hur man ser ut.
Och kvinnorna då. Och det är ju inte många som kommer ihåg vad Leonardo DiCaprio hade för märke på sin kostym.
Verkligen inte.
Förmodligen var det viktigt, men det är inte så många som kommer ihåg det i alla fall. Men däremot så Kate Winslet lyckades ju inte så bra i år till exempel, det fick hon ju höra. Hon hade på sig någon svart lackhistoria som inte såg så bra ut.
Nähä.
Men i varje fall, hon
men
då
också
som
då,
knep...
Anja, har du någon gång hållit över betygen och bara kollat på klänningarna och gissat vad de ska få för betyg?
Nej, men jag har däremot blivit... Jag förstår hur du menar, för ibland blir man ju fruktansvärt förvånad. Plötsligt kan något som har hyllats bara några veckor innan, en typ av klänning, vara liksom... hon har dragit ner en gardin och knutit en repstump runt.
Ja, eller hur? Och att jag inte förstår vad som är snyggt och fult, det kan stressa mig så här på åskådarbänk.
Ja, det är lite jobbigt. Ja? Men hon då, den här kvinnan som knep mest uppmärksamhet på grund av sin klädsel, jo, hon hette Jenny Bevan, tror jag. B-E-A-V-A-N. Mm. Och hon har fått artiklar där man skriver "We salute you, Jenny Bevan. Vi hyllar dig och sådär. Vi är med dig." Och hon är en av amerikansk filmindustris mest framstående kostymdesigners.
Mm.
Och hon vann en Oscar för sitt arbete med Mad Max, Fury Road.
Just det.
Som hon, vad heter hon? Charlize Theron har huvudrollen i. Väldigt våldsam historia. Jag har inte sett den här, men jag vill väldigt gärna se den. För Maria Blom bland annat tyckte att den var skitbra.
Hört flera sådana där som jag litar på som säger att den är smashing.
Ja, är våldsam men bra.
Mm.
Och den här Jenny Bevan, hon är ganska tjock. Någonstans i 55-årsåldern. Hon är inte tränad och har biceps och triceps och you name it, eller sexpack.
Eller färgat hår.
Hon har grått hår med lite, den där lite gulaktiga utväxten längst ut som visar vilken hårfärg hon kanske hade innan det började bli grått.
Mm.
Men tjockt, fint, krulligt hår. Men, och hon har svart vanliga jeans på sig eller byxor och en fake skinnjacka från Marks & Spencers och en liten sådär hårdrockssjal över axlarna och lite olika smycken som inte är äkta för 5 öre,
men som hon tycker är fint antagligen.
Ja, och har du sett när hon reser sig upp och går genom mittgången för att ta emot sin statyett?
Ja, det såg jag. Var det något särskilt du tänkte
på? Ja, titta på det igen. Och alla ni som lyssnar, gå in och kolla på Jenny Beaven accepting the Oscar or something sånt där. Or something sånt där. Så jävla amerikansk, va? Så jobbigt. Jag kompenserar sig min avundsjuka för att inte ha varit i New York. Nej, men hur de männen tittar på henne från filmindustrin. Alltså det är helt sant. Först tänkte jag, men varför står det så hur de tittar? Och så tittar jag på dem. De tittar på hennes kläder och hur hon ser ut. Och smörkar lite med munnen så här. Och de glömmer att applådera.
Smörkar med munnen?
Ja, liksom en smörk. Liksom. Lite så här.
Lite Donald Trumpigt så här.
Ja, drar, snipar med munnen lite. Och tittar upp och ner på henne när hon går förbi. Och de glömmer att applådera. För de är så chockade över hennes klädsel. Hur hon ser ut.
Förlåt, det är så stört. Ja,
ja, och de är fullständigt förfärade. Ni måste se det klippet allihopa, för det är otroligt. Och titta på männen till höger om henne.
De kanske har bott för länge i Hollywood bara.
Ja, men hon ser inte ut som en Disney-prinsessa. Hon förklarar det så här: jag hatar att ha klänningar. Jag ser förfärlig ut i dem och jag har aldrig högklackat för jag har jättedålig rygg. Jag kan inte ha högklackat. Jag tycker om att känna mig bekväm. Och vad mig anbelangar så var jag verkligen uppklädd.
Ja,
enligt mina mått mätt så var jag jätteuppklädd. Mm. Vad tycker du då? Är det okej att gå så här på en sån här gala där utstyrseln eller klänningen är i sånt fokus? Får man göra så här om man vet att man kanske ska vinna?
Alltså,
är inte det lite väl Lena Andersson-aktigt?
Ja, alltså jag tänker så här att dresscodes är det ju förmodligen på den inbjudan, kan jag verkligen tro. Är det okej att bryta en dresscode? Ja, det beror på hur den är formulerad. Jag kan ju tänka att liksom, om man kommer på ett bröllop och de önskar att man ska vara klädd i glada färger, så kommer man i svart, så kan ju det nästan bli som ett statement liksom. Att jag, fuck you motherfuckers. Så kan det ju tolka. Så jag hittade en t-shirt i New York som stod fuck you, you fucking fuck fuck. Det kan jag ju tänka att, och det budskapet.
Köpte du den då?
Nej, men jag var faktiskt ganska nära på att göra det. Jag gillar inte att göra statement. Jag tycker inte att man ska gå dit. Då ska man redogöra sin. Men om det är så att klä dig vad du tycker du är fin i. Och hon tycker hon är fin i det. Då känner jag också, I salute you.
Jag tror absolut, för jag tror på den här kvinnan. Jag tror inte alls hon hade någon tanke bakom det här. Tanken var till henne själv. Att hylla sig själv på något sätt. Hon visste ju att hon förmodligen skulle vinna. Det antar att man i de kategorierna är ganska så bra på känn. Om man nu kan ha det överhuvudtaget. Men ja, hon visste vad hon gjorde och hon gjorde det för sin egen skull. Och jag tycker det är skönt när det finns några som bryter normen. Sen skulle jag nog inte göra så. Jag skulle nog försöka, om man nu var på den, liksom, skulle få gå på det någon gång, skulle jag ju hyra in bästa Sverige hade. Men jag kom in på Kristallgalan 2007. Då var Jona nyfödd. Han var några månader gammal. Jag hade mjölkstinna bröst. Jag hade ju jättemycket hull kvar. Så jag köpte, och det var ju innan det hände något. Innan just Sverige blev hollywoodifierat i och med Millennium, i och med den succé som Noomi gjorde, så har ju dresscoden på våra guldbaggegalor förändrats enormt. Absolut. Inte bara på grund av det, utan det ligger i tiden att det finns att tillgå.
Ja, och marknadskraften är ju också med och styr liksom. Använd min klänning, visa upp den. Det är värsta bästa reklampelaren liksom.
Precis. Och så var det inte riktigt förr då alla kom liksom det finaste de hade sin garderob. Och så var det fortfarande 2007. Jag letade upp, jag hade ett par svarta brallor, ett par långa svarta skinnstövlar med jättehöga klackar. Och så tog jag en, köpte på så här Kappahl eller någonting, en svart tröja med paljetter på. Ganska tantig så här i efterhand. Men jag kände mig ju så tantig. Vi skulle acceptera priset för, eller vi var väl ganska säkra på att 1003 skulle vinna. Vilket vi också gjorde. Och Ola Rapace var inte där, så det var jag och Lars Lundström som har skrivit den som fick upp och ta emot priset. Och jag kommer ihåg att jag kände mig helt malplacé och ganska ful, men ändå bekväm. Och sen så när jag går ner från scenen, då ser jag att på den här långa skinnstöven som är från 70-talet, så har hela dragkedjan spruckit upp. Så den har stått som en ballong ut, suttit fast där uppe, men varit öppen hela vägen. Jag har inte märkt något. Och där under hade jag en tubsocka.
Ja, Anja.
Du förstår vad pinigt. Sen har jag ju ramlat upp på scener och sånt där när jag ska ta emot applåder och sånt på filmer som jag har varit med i. Men ja, på Stockholms filmfestival däremot när jag skulle dela ut prisen, och då var jag jättefin. Men kände mig mindre bekväm och blev så här kall. Den var väldigt tunn. Det är det med klimatet i Sverige. Det är omöjligt att vara snygg på någonting på vintern, tycker jag, utan att frysa ihjäl.
Ja, så är det.
Man får sån här fryssvett, vet du vad det är? Man är nervös, till exempel luktar kaninkis. Ja, men ändå så svettas man fast det är kallt.
Jag vet precis. Och så är fingrarna helt iskalla och händerna är fuktiga och man fryser och man kan inte slappna av.
Nej, men min största önskan är, jag tycker att man kan gå precis som man vill. Det som jag skulle vilja slippa är le. Kan du le hitåt? Jag skulle vilja säga som hon jag berättade om i podden någon gång. This is my smile. Och så stod hon alldeles, alldeles allvarlig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hollywood. Kläder, klänningar, vad ska man ha på sig, hur ska man se ut, hur ska man vara?
Vad är väl en bal på slottet?
Ja, vad är väl en bal på slottet?
Kan ju vara alldeles underbar. Hemsk och så är det, men alldeles underbar.
Ja, och jag kände så här, jag måste ju se The Danish Girl.
Och jag, efter att Alicia hade vunnit.
Ja, det känns ju helt skamligt att inte ha sett den. Det behöver man ju verkligen göra när man har en kollega som är så sjukt hyllad. Och jag hade ett långt samtal med mig själv innan. Jag tänkte så här, det är väldigt lätt om man känner sig lite avundsjuk och lite gammal. Jag kände mig lite gammal när jag var ute och reste nu. Jag har inte gjort det förut. Jag tyckte jag såg lite så här, lite äldre ut, lite slitnare. Jag träffade min agent och kände, men gud, vad ska han med mig till, jag som är så uråldrig. Jag hade lite sådana tankar för mig.
40 år gammal.
Men det är ju hemskt, men USA och den här ytan som vi pratar om här lockade lite fram det. Och det var ju de tiderna nu då, när jag var där. Så att jag hade ett långt resonemang med mig själv att försöka uppskatta det jag såg. Att inte försöka hitta fel per automatik för att jag var avundsjuk och gammal.
Eller för att man blir hotad för att vi i Sverige inte...
Nej, det finns bara plats för en, den här gamla core beliefen liksom. Så att jag hade ett långt samtal. Så satt jag på The Danish Girl på planet och hade satt själv där eftersom jag åkte hem ensam då. Och hade gott om tid och lugn och ro. Och verkligen tänker, nu ska jag titta välvilligt på detta. Och det börjar med en öppningsscen där, jag vet inte, kommer ihåg vad. Men han, Alicia Vikander och Eddie Redmaynes karaktärer går gata upp och gata ner. De är ett så härligt konstnärspar och hon skojar med honom och någon blir arg och hon fortsätter att skämta. Och det är så här vackra miljöer, typiska för stereotypen av ett konstnärshem i Danmark. Stora ytor, lite patinerat men ändå vackert. Och i varje scen i början så klär hon av sig en sko eller en tröja. Det är oerhört mycket på avklädnad på just henne.
Om det är det för att den här Redmaynes karaktär tittar på det vill vara där, eller är det...
Nej. Det finns det lite också, men nej. I början tror man att de är hur normala som helst. Men det som slår mig är att båda två känns som barn. Nu ska man inte diskutera, men han spelar som att han är lite smått utvecklingsstörd. Han är ju så här ryckig och bara spelar emotion hela tiden.
Mm.
Och hon ser ju väldigt ung ut.
Hon ser ju mycket yngre ut än vad hon är.
Mm, och det gör han också.
Och det har nog med att hon är ganska liten. Ja, det är något.
Ja, men han spelar också mycket yngre än vad han är. Och ser också mycket yngre ut än vad han är.
För han är en väldigt bra skådespelare i vanliga fall, tycker jag.
Det kan hända, för att jag fick direkt så här... Jag tyckte att han var direkt dålig, Anja. Så det är så att jag nästan ville vända bort blicken. Och inte för att jag älskar att Hollywood tar upp den här tematiken. Att man gör... Att man normaliserar det som så länge har sett som onormalt. När man är född i fel kön eller när man älskar någon av samma kön. Jag tycker hemskt mycket om att man tar upp det nu. Men jag upplevde, vi har pratat mycket om kvinnor som blir objektifierade.
Mm.
Och Alicia tackade ju den här regissören Tom Hooper i sitt tal. Och jag tänkte så här, den gubben är liksom pedofil. Så tänkte jag. När jag tittade på hans film, ur hans ögon, de bilder han har valt, där hon bakifrån ser ut som nästan som ett barn, och hon ska klä av sig hela tiden, och hon ska vara så här rapp i munnen, den här bilden av kvinnan igen, och bilden av en man som är född i fel kön. Jag kunde inte tro på det någon enda gång. Hon gör det skitbra, men man ser också hur ljussättningen, hur de nästan har fått orgasm när de här två vackra skådespelarna vänder sig om i rätt ljus. Jag fick bara så jag stängde faktiskt av. Jag kände att nej, jag ska inte titta på det här, för att jag kan inte ta till mig detta. Så jag satte på Carol istället, som är en annan film som jag har velat se länge.
Med Kate Blanchett och Rooney Mara. Där de spelar ett lesbiskt par, eller hur?
Och denna film... Som också
den har jag hört ganska dåligt om jag ska vara ärlig.
Har du?
Nej,
för att jag tyckte att det var så ytligt. Det var liksom bara vackra bilder. De skulle vända sig.
Det är bara vackert. Och de vänder sig om i sina perfekta ansikten. Och i olika vinklar.
Och jag fick inget grepp. Återigen, som i The Danish Girl var det samma sak här. Jag fick ingen kärlek för karaktärerna. För att det var hittepågrejer. Den ena vänder sig om och ser svår ut. Den andra vänder sig om åt andra hållet och ser trånande ut. Det är bara känsloonani. Nu svär jag i kyrkan. Som kritiserar de här stora filmerna som är råhyllade. Och det är lättare att sabla ner än att bygga upp. Men jag blev lite illamående av båda två.
The Danish Girl är ju inte bara hyllad. Den har ju fått mycket kritik också. För att den är normativ.
Ja, men Alicia är bara hyllad. Och jag måste säga att hon, trots regin, trots objektifieringen från kameran och alltihopa, gör ett kanonfint jobb. Mm. Hon är bra liksom. Men jag mådde lite illa, och det här fick ju mig då att tänka vidare ett steg till.
Mm.
Hur kommer det sig att de här två filmerna och de här skådespelarna blir Oscarsnominerade? Det finns ju hur mycket filmer som helst i världen. Jag fick så här total konspirationsteori. Att det här sker via rätt agenter som pratar med rätt producenter som ska hylla.
Så är det ju alltid.
Men jag, aha, och sen måste vet man det?
Det har ju jättemycket med pengar att göra. Du måste ju göra som en presidentkampanj ungefär. För att kunna, du måste ha råd att marknadsföra din film för Oscarsjuryn, hur det nu är. Någonting sånt är det. Du driver som en kampanj för filmen, om man säger så.
Ja, men det köper jag. Men jag tror att det går ett steg längre än så. Jag tror att rätt personer bjuder ut rätt personer på luncher, håller sig nära, trycker på, kör på. För att det här var inte det bästa, som du sa, till det som är vackert tyckte jag att Alicia var helt suverän.
Men kan det inte vara så här, Julia, att Hollywood är ju lite efter när det gäller att köra någonting som känns på riktigt. För det är mer en, och det kan ju också vara härligt att det är en fantasiverkstad lite grann, så. Det kan jag sakna i svensk film. Mm. Filmkonsten, liksom. Mm. Men de har också varit lite... De har varit liksom... Förutom den här Boys Don't Cry som kom för evigheter sedan.
Mm.
Och en massa humorserier om homosexuella. och Brokeback Mountain, så har det inte varit så mycket, och framförallt har det inte varit så mycket om transgender och könsbyten och sånt, tycker jag, på film.
Nej,
och då kommer två ganska tillrättalagda filmer nu här. För det är de väl?
Alltså, du menar att det har ett syfte att folk kan ta till sig det för att det är tillrättalagt?
Ja, det är lite bredare, det kan sälja, det kan gå upp på biografer över hela världen utan att verka för mycket anstöt eller vara för provocerande eller någonting. Och ändå jag så tycker, känner Hollywood, att kolla, nu går vi i bräschen för det här.
Ja, och det är jag för. Det menar jag att jag är helt och hållet för. Jag tycker om den biten av det, att man kan föra fram ett budskap som når väldigt brett. Det uppskattar jag jättemycket. Men har det med skådespeleri att göra, var min frågeställning lite.
Men har någonting med skådespeleri att göra på Oscarsgalan egentligen?
Nej, kanske inte. För jag träffade nämligen Johan Widerberg, som ju har varit med i två filmer som har varit Oscarsnominerade. Först Lust och fägring, och den galan fick han inte gå på. För det var producenten och regissören som fick gå då. Men när han jobbade med Colin Attlee och Under solen blev Oscarsnominerad, då berättade han att bara ta sig till, då var det väl när Kodak Theater som gällde, men skulle alla komma i vita limousiner. Och köerna till att få kliva av, eftersom det går så långsamt att man ska gå på röda mattan. Så även om man bara hade några kvarter så var man tvungen att gå och åka limousin, och det tog ungefär 2 timmar. Och sen satt man där.
Var kissar de då, de här celebriteterna?
Jo, men så här är det, man får sin plats. Och där sitter man, och sen så är reklampauserna, får man gå ut och kissa eller vad man nu vill göra.
Nej, när du sitter i limousinkön som tar 2 timmar.
Nej, men
de vill ju vara smala liksom när de går på mattan. Så de, men de är jättekissnödiga.
De dricker inte, de äter inte heller på flera dagar. För jag tror också att det här är mina fantasier, jag tror det står i deras kontrakt hur mycket de måste träna, hur smala de måste vara, vad de max får väga.
Ja, men det är också så här, det var någon intervju där, jag har druckit fruktjuice nog ett par dagar eller något, skojade hon Alicia om.
Jaha.
Det kanske inte var skoj. Det är så vi måste göra.
Dricka fruktjuice.
Och premiären av Sune 17. Då ska vi dricka fruktjuice. Då jävlar är vi fräscha. Jag skojar bara.
Men han sa också något annat väldigt intressant, Johan. Han sa att när man ser sina kollegor, för man har samma yrke, och man vet vilken slump som gör att man hamnar här eller där. Han sa att avundsjuka eller att bli starstruck fanns liksom inte. Däremot hade han träffat en musiker i toalettkön som han hade avgudat sedan han var liten, en jazz soul musiker som jag inte ens kommer ihåg namnet på nu. Honom hade han blivit så här, och så hade de fått prata, för båda hade hamnat utanför ingången innan det blev reklampaus. Så han var helt hög på det.
Men jag vet att våran kära vän och kollega Frida Hallgren, när Så som i himlen var Oscars nominerad. Då berättade hon så att hon, det var ju långt innan det hade blivit mer normaliserat det här med botox. Hur länge sedan var det den kom? 10-12 år sedan, va?
Det kan vi googla, ska göra det.
Ja, alltså då inte uppföljaren kom ju här nu som inte gick riktigt lika bra. Men den andra, ja, gick ju väldigt bra över hela världen. Och då så fick hon som frukostpaket, någon så här frukostmorgongåva där hon bodde, gratis botox om hon ville.
Åh, herregud.
Och det var ju, nu skulle väl inte det vara så konstigt, men då var det ju liksom, hon kom hem och berättade det här, kommer jag ihåg.
Åh, herregud.
Att man kunde få det.
2004 hade den premiär. Jag kommer ihåg att hon berättade något annat som var väldigt roligt. Hur hon fick lära sig hur man skulle hantera kamerorna på röda mattan. Då skulle man ha olika vinklar, och sen var det väldigt viktigt att inte missa den sista vinkeln som var over shoulder.
Over shoulder, ja, den har man ju sett. Det vore ju roligt om man börjar med i Sverige också.
Vi börjar med det, Anja. Det är det vi gör.
Det är det vi börjar med. Ja, det är ljuvligt. Men sen hade också hon gått fram till, hon hade också känt sådär, men hon blev inte starstruck, men så kom Kate Winslet. Och då blev hon, hade hon gått fram till henne, och sa att hon var den enda som såg naturlig ut, att hon hade skrattrynkor som en solfjäder över kinden så här, så det var så vackert som.
Åh, vi avslutar Hollywood med Kate Winslets solfjäderrynkor. Det lät fint.
Jag letar bland mina podcastpapper. Vet du det? Nu är det så här. Nej, men... att det har hänt något som betyder något för dig.
Jag vet, hjärtat. Har det något med Oscar att göra?
Ja, inte ja. Oscar som man kan vinna då, utan namnet Oscar. Vad är det som har hänt?
Alltså, kronprinsessan och Daniel har ju fått en pöjk.
Ja, en liten pöjk. Och det roliga var att jag satt på tunnelbanan och så sitter det två gamla tanter bredvid mig och jag ser hur de skakar på huvudet. Jag har en iPad, hon bredvid mig har en iPhone. De på fyrsätet bredvid håller på med sina iPhones. Jag ser att de tittar runt och så tittar de på dem och så skakar de på huvudet. Ja, så suckar de. Jag förstår dem, det är obegripligt för dem och ibland för mig själv också vad jag håller på med. Men i vilket fall så säger hon, ja, så blev det ju en liten Oscar, säger den ena tanten.
Mm.
Och jag blev lite chockad för de såg lite ut som där kulturtanter. Den ena hade väldigt fina kläder, men det var liksom inte riktigt så där som jag då fördomsfullt tycker att royalister ska se ut, utan hon hade någon handtuftad basker som jag tänkte var liksom, de var kulturtanter, tänkte jag.
Royalister ser ut som jag, eller?
Ja, precis.
Ja, tänkte väl det.
Mm. Övre Östermalm, så ja. Tänker jag. Ja.
Usha.
Ja, usha. Men och så sa de så här, ja, det var så gulligt samtal, för det var ju så här, hur nära det ligger folk? Att många har en relation till kungahuset, precis som du.
Mm.
Att det finns ett intresse, man kan ganska mycket och man har sina favoriter. Och hon sa, ja, det blev ju en liten Oscar. Ja, och det unnar man dem så mycket. Att det blev en pojke. Jag bara,
åh nej.
Och hon växte ut på mig, det var lika bra med flicka, tänkte jag.
Ja.
Men och så var det, och Oscar, det är ett fint namn. Och det tycker faktiskt jag också, för Jona heter Oscar. Min farfar hette Oscar och Jona heter Oscar. Och sådär, jag tycker det är fint. Mm. Men då kommer jag att tänka på dig, bland annat. Men jag kommer också att tänka på en historia som min pappa har berättat. Min pappa, jag växte upp med berättelser från Västerbottens djupa
skogar.
Min pappa kommer från en by som heter Drängsmark.
Mm.
Och mamma är från en by som heter Vinden. Men mamma levde på ett helt annat sätt. Och hennes mamma var från Västergötland och så. Så det var inte lika det här. Men för pappa var det väldigt västerbottniskt.
Mm.
Och med det menar jag att det muntliga berättandet som finns där. Som vi har pratat om. För du har ju också släkt därifrån.
Mm, mm.
Som kanske har gjort att du och jag har blivit berättare också. För det sa ju min farfar. Jag ser skådespeleriet, det hör hon från mig.
Mm, cool. Han ville det.
Och han ville att det skulle vara så.
Mm.
Men den 30 april 1946 så föddes ju våran kung. Vad heter han? Carl Gustav.
Carl Gustav.
Ja, den 16:e, nej.
Men sluta nu.
Ja, den 16:e. Carl den 16:e Gustav.
Ja, så är det.
Så är det.
Åh, vad pinsamt det blev för mig.
Ja. Och det gick en massa epidemier på den här tiden. Mm-hmm. Så att min pappa Lennarts föräldrar, Oscar och Karin, de låg faktiskt på något som kallades för epidemisjukhus då.
Mm-hmm.
Jag vet inte varför, om de hade något, han hann jag inte fråga pappa den här gången. Men jag vet att det var så. Och pappa då, som var storebror, han var 6 år gammal. Han fick bo hos sin farmor och farfar, J.P. och Alexandra. Och hans lillebror som var 3 eller 4 år, David Napoleon. Han fick bo, storslagna namn, lilla byn. Och han fick då bo hos mormor och morfar. Och pappa var 6 år gammal och han bodde då västerut i byn. Ping, sa det nu här, någonting som kom.
Ja.
Vilket fall. Och han hade fått en liten cykel som var grön, pappa i present, med röda stänkskärmar. Och han cyklade runt med där i Drängsmark. Och så där uppe västerut i byn så fanns hans plågoandar. Han hade ganska många plågoandar, min pappa. Han kallar dem alltid för plågoandar när han berättar historier för oss när vi var små. Men de här plågoandarna hette Henning och Herbert.
Mm-hmm.
Och de var faktiskt 10-12 år. Pappa var ju bara 6. Och de brukade jaga pappa och skrämma honom att medicingubben skulle komma och ta honom, vem nu det var och så vidare. Och de lurade med pappa bakom en stor laggård som fanns där. Och det här var ju då i april och det var fortfarande snön smälte upp i Västerbotten. Och det var en stor grop bakom laggården med smältvatten i. En enorm grop. Och då sa de, kom Lennart, ställ dig här i den här kärran. Så ska vi dra dig över vattnet.
Mm-hmm.
Ja, då gjorde min pappa det. Han hoppade upp i kärran för han tyckte det verkade kul, eller så var han väl rädd. Så de, och då drog de ut honom mitt i den här med stora gropen med smält vatten. Och sen när de hade ställt den på det djupaste, de hade gummistövlar eller stövlar på sig, så sa de till pappa, ja Lennart, nu får du ta dig i land själv. Min pappa var jätteliten i växten, som jag. Och 6 år gammal och lite med sitt svarta hår och sina bruna ögon. Han var så jävla gullig. Ja, så han fick ju hoppa ur och vada i sina såna här kortbyxor som man hade på 40-talet.
Gullig.
In. Och han blev ju jätterädd för att hans farmor, min gammel farmor Alexandra, hon var jättesträng. Hon älskade Lennart, min pappa, men hon var väldigt sträng också. Han blev jätterädd, vad skulle hon säga nu när han kom hem med sina byxor nerlerade och smutsiga och blöta. Så han klev in och darrandes i köket hos Alexandra och JP och med vattnet droppande om byxbenen, och så sa hon: men pojk, vad har du gjort? Varför är du blöt? Ja, och så började han darra och skulle precis berätta vad det var. Men då hade han tur, för att Alexandra var en enorm royalist. Hon kunde allt. Almanackan för alla fanns det något som hette. Och där var det mycket, stod det mycket om kungahuset. Och hon kunde allting utantill. Hon var väldigt intelligent. Men fick aldrig gå riktigt till skola som det var på den tiden. Hon var ju född på 1800-talet någon gång. Och det var hennes stora sorg i livet att hon inte hade fått utbilda sig vidare. Men i vilket fall så sa hon: men vet du Lennart, det gör ingenting. För idag så har en tronföljare fötts i Svea rike. Då hade alltså Karl den 16 Gustav räddade min pappa från en riktig utskällning och kanske en hurring också.
Du ser, kungen har en funktion.
Ja, och samma sak när jag då fick höra första gången att Victoria hade fötts. Det tror jag har berättat om för dig.
Nej.
I podden.
Nej.
Jag har berättat om när jag lekte kurragömma på min gård. Och jag var väl också 6 eller 7 år. Och stod och skrek retsamma grejer till några kompisar för att de inte hade fått tag på mig. Och jag var alltid barfota när jag var liten. Det var det bästa jag visste. Och jag, så jag stod och, den här var gjord av plywood, den här rutschkanan, liksom, vissa delar av den. Så jag stod och liksom kasade ner sand, eller rutschade ner sand med foten, samtidigt som jag ropade och skrek och hängde mig mot kanten på den där och bara Och precis då så fastnar min fot, min hud, likt en strumpa som fastnar i en spik. Och river upp ett jättesår i foten, för jag hade ganska hög fot när jag stod och rutschade ner sand där. Och min syster står där nere bland de andra. Det är, min syster är bland de som jag har retat. Och så jag skriker och blodet sprutar. Och Åsa som är snabb som blixten springer över gräsmattan. En stor gård, HSB-gård. Och hämtar mamma och pappa. Så jag ser hela min familj, jag tror jag har berättat det här. De har springande över gräsmattan. Och det är som i slow motion, för jag är så lycklig. För de är rädda, de är oroliga för mig. Och de kommer gå, så jag skriker högre. Jag skriker mer än vad det gör ont. För jag tycker det är så ljuvligt att se min älskade familj komma springande för att rädda mig. Och pappa bär mig i famnen och springer tillbaka hem med mig. Och det bara sprutar blod i foten. Och så får vi åka taxi in till Akademiska sjukhuset. För jag ska ta stelkrampen, för det är en rostig gammal spik. Och då minns inte jag om det fanns radio i bilen eller om det är han taxichauffören, men det är i den här bilen som han berättar för mig att jag ska inte vara ledsen. Det händer ju nästan samma sak då som hände pappa 35 år tidigare eller vad det nu var. Då säger han, jo, för det har, eller om de säger det på radion, jag minns inte. Idag så har en prinsessa fötts i Sverige, Victoria. Så det måste ha varit 1977, va? Eller när hon föddes? 78?
77 tror jag.
77.
Åh, Anja, så det blev också, hon var ju ingen kronprinsessa för att han...
Nej, hon det var blev det sen, eller hur? Det var fortfarande manlig tronföljd. Det ändrades när...
Prins Carl Philip var typ ett halvår. Jag tror att han är den som har varit tronarving i kortast tid av alla.
Tjolrutt. men man minns ju vad man var. Så att jag tänkte så här, när jag gick i den här ett sorts hades till fritids med Jona i torsdags, för han fick gå en dag på sportlovet på fritids. Han var jätteledsen för det, han ville inte gå dit. Tänkte jag, nu ska jag berätta så som jag fick det berättat och morfar fick det berättat att jag har fötts. Men det gick liksom inte hem. du ska inte vara ledsen för att du måste gå på fritids. Det har fötts en prins som har samma namn som du. Han tyckte det var lite spännande, men det funkade faktiskt inte. Men det är ju härligt att vi kan
tredje generationen.
Mm. Ja, bli räddade eller inspirerade eller... Men man minns ju vad man var ofta när de här grejerna händer. Man minns ju vad man var när Lady Di.
Vet du vad, det minns nästan inte jag.
Ja, jag vaknade lite bakis tror jag, min etta vid Hornstull. Grejen var att jag hade en kompis som hade dött en månad innan i en bilolycka på Las Palmas. Väldigt ung, vi var ju bara i 25-årsåldern. Hon var yngre, men hon var 22, 23 eller något.
Mm.
Så att det var ju väldigt, det var precis så att ibland kan ju när någon känd, det händer något med någon känd, så får man tillåtelse att gråta för det man själv sörjer. Så var det mycket. Så hela Lady Di's, Dianas död var ju att jag egentligen grät för Samantha.
Såklart.
Så det är skönt att ha kungligheter på det sättet. Och det är skönt att veta, som du säger, att även de bajsar. För det är väl din grej?
Ja, absolut. Och jag tänker att absolut att man får, att man får gråta. Ja. Men det är också att man får skratta och glädjas med. Den där känslan av att få barn. Har man fått barn så kan man identifiera sig med den. Och så är det några som får barn offentligt. Då blir jag ju väldigt glad.
Mm.
Jag tycker det är ljuvligt att få dela det. Även om jag tycker det är sjukt provocerande med de här olika reaktionerna på när Estelle föddes och nu Oscar. De är galen på.
För det är lite så. De fick äntligen en son. Vad är det för jävla gammelakt? Jag kommer aldrig bli royalist, Julia, för att jag tycker att det är ett sånt ointellektuellt kungahus. Men jag kan hålla med dig. Det kan vara en härlig dagdröm.
Ja, det är en liten flykt, en liten saga. Tänk på din pappa där, så räddad han blev av kungen.
Ja.
Det unnar du väl honom?
Det unnar jag honom.
Anja, vi är framme vid tre snabba.
Woho!
Woho! Min första är väldigt enkel. Nu ska du få en resa till mig. Du får åka till London eller New York. Vart åker du och varför?
Jag åker till New York därför att jag har varit i London så många gånger som vuxen. Jag har inte varit i New York sedan jag var 6 år gammal.
Ja, det räcker fint.
Ja. Julia, vilken var den senaste komplimangen du fick? Och det får inte vara på Instagram eller Facebook, en skriven komplimang. För där är det ju liksom så lätt att göra det. Utan när sa någon en komplimang till dig senast?
Nej, men det var nog du idag. Du skrev till mig.
Ja, det var också skrift. Du ser.
Ja, det får jag inte säga skrift. Inte ens om det är ett sms liksom. Ja. Det är ju inte offentligt.
Okej då.
Då kan jag säga ordagrant vad du skrev. Jag blev väldigt, väldigt glad.
Mm.
Det var en stor komplimang. Jag ska bara öppna min telefon. Den är ju nersläckt här eftersom vi poddar. Du skrev så här. Blir så glad av att höra din röst. Det är en fin komplimang.
Ja, det är en fin komplimang, för det blev jag. Ja.
Tack för den. Ja, då vill jag veta nästa sak. För det här tycker jag är lite komplicerat när jag reser bort. Det här första man gör brukar vara att handla lite vatten och lite snacks till hotellrummet. Men det bästa med att besöka en storstad, vad är det, Anja?
Det är ju absolut det här som jag inte kan stå emot. Det är de som är de sinnesintrycken som kanske inte handlar om bara synen.
Nej.
Jag kan välja vad jag ska se på, men dofter, hur luften känns mot huden i den här staden, om det luktar, vad det luktar för mat eller dofter och ljud.
Atmosfären, helt
enkelt. Atmosfären som hits me, liksom. Den. En slags sinnenas upplevelse av staden. En fysisk upplevelse. Julia, om du fick se världen genom ett par färgade eller tonade solglasögon, kanske vi ska säga. Och det behöver inte vara så äckligt tonat så att det är lite så här grumlig färg, utan tänk dig klarlysande färger nu då. Resten av livet, skulle de vara tonade orangea, gula, gröna, blå, bruna eller röda? Vitt och lite så här gråaktigt finns inte att välja på.
Nej, jag skulle välja någon uppåtfärg.
Eller lila finns ju också, rosa.
Ja, Och just det, det handlar inte om hur jag ser ut utan hur jag ser på världen.
Ja. Alltså,
lite rosaktigt skulle pigga upp.
Ja, men lite rosa, tror jag. Ja, det skulle vara ganska lugnt och så var jättejobbigt att se den i röd.
På, ja, eller blå.
Blå också, det blir så kallt.
Ja, jättekallt. Nej. Men rosa blir det, en blandfärg, det är bra.
Ja.
Ja, vi har ju då shoppat en del i New York, men inte alls så mycket som jag trodde. Jag har mest varit och tittat i olika affärer och tänkt på, och tänk om jag hittar någonting som jag verkligen vill ha och som är prisvärt och så.
Mm.
Och då hamnade jag ju, vi var ju på en sån här outlet.
Mm.
Century 21, där de har massa märkeskläder billigt. Och sen så gick jag på Uniqlo, som är ett japanskt företag som är lite som H&M, fast något bättre i kvaliteten skulle jag nog säga.
Mm.
Och för mig blev det ju att jag handlade det lilla jag köpte. Köpte jag ju typ på H&M, Uniqlo och någonting litet på Zara.
Ja, det där känner man ju igen. Att man hamnar på Zara till slut, eller H&M i London.
Ja, precis. För att det är lite för dyrt allting annat.
Mm.
Nu måste du välja då. Du får välja, säg Dior eller Chanel eller Hilfiger eller något sånt där. Eller H&M, Zara, Uniqlo. Mm. Vad väljer du för typ av kedjor när du åker till en sån här stad då, där man förväntas kanske köpa lite mer exklusiva saker?
Vadå, får jag välja vad jag vill nu som dröm?
Ja, var du hamnar, vad det är du faktiskt gör.
Jag skulle vilja gå till Dolce Gabbana, säger vi. Men jag hamnar på Zara.
Mm. Ja, men då är vi likadana. Mm.
Uniqlo vet jag inte vad det är. Det är spännande. Då skulle jag kanske hamna där för att jag aldrig har varit där.
Det var min premiär på Uniqlo också. Det var tack vare Peter Schildt som förde dit mig och min make.
Okej.
Okay.
Ja, Julia. Nu ska jag fråga en väldigt vanlig fråga som jag faktiskt inte tror att jag har frågat dig.
Mm.
Har du någon hemlig hobby? Har du någon hobby som vi inte vet om?
Oj.
Jag har en grej som jag tycker verkar vara din hobby, men jag vill höra vad du säger först.
Jag gillar ju pilla liksom, blommor, men det är ju inte hemligt.
Nej, det var precis blommorna jag tänkte på, att arrangera blombuketter.
Ja, det ger mig extremt mycket lugn och harmoni. Jag tycker att jag gör det så vackert.
Mm.
Det är som att mina händer skapar kombinationer som jag tycker om.
Mm, det är ju väldigt duktig på det, du är jättevackra.
Tack, kära.
Buketter, tycker jag.
Om det anses som en hemlig hobby så är det den.
Mm. Mm. Men det lät lite som att det kunde bli värre när du sa jag tycker mycket om att pilla. Och så skulle jag ha en hemlig hobby. Jag bara, okej.
Sitter hon ner hela tiden.
Hela tiden. Så fort jag stänger dörren när jag kommer hem.
Bara pilla, pilla. Nej, men blommor för att bli. Sen så tycker jag, det var säkert 15 år sedan jag verkligen gjorde det aktivt. Men när jag väl kommer igång med det så tycker jag också om att göra fotoalbum.
Ja, men det är svårare nu eftersom man...
Ja, det är det. Det är därför jag inte har gjort det.
Jag är rädd för att allt ska försvinna faktiskt. Men det kan vi ta någon annan gång.
Ja, det kan vara ett helt
ordet. Med hela våra barns uppväxt.
Ja, i alla fall mitt yngsta.
Ja, eller hur? För att man tog fortfarande där i början på 2000-talet. Men sen efter 2006-2007 så är det inte så mycket som man har framkallat.
Exakt.
Det var privat samtal.
Tack alla kära lyssnare för att ni är med oss fortfarande.
Ja, och vi ska väl kanske svara på en sak som några har varit väldigt oroliga över.
Ja, just
och
det.
Och kommenterat på Instagram, så gulligt, så fint. Några lyssnare som har varit oroliga att jag ska vara jätteledsen och jättedåligt för att Alexandra Rappaport och du har gjort en sån här slags vänskapsartikel om att ni lyfter varandra och älskar varandra i tidningen Amelia.
Ja.
Men jag känner faktiskt inte så, för att jag älskar både Alexandra och Julia.
Mm, och
we go
liksom
way back.
Ja, way back. Men det var väldigt omtänksamt, väldigt kärleksfullt.
Fint. Hur mår Anja? Frågetecken.
Ja, precis. Gullisar. Ja, det var väldigt fint. Det var väldigt rörande faktiskt.
Mm.
Tack för det. Och fortsätt att tyck till och fråga oss om saker på anjajuliet@gmail.com eller Anja Lundqvist Julia Devenius på Instagram.
Mm.
Eller mejla till anjajuliet. Ja, det sa jag ju. Du hör ju att jag är fortfarande
inte
helt...
På vår Facebook kan man också.
Det var det jag skulle säga. Jag är fortfarande inte helt här i huvudet än. Jag lovar, ge mig några dagar till så kommer jag vara tillbaka helt. Och tack Theo Holmer, denna stjärna som klipper och producerar och gör oss bättre än vad vi är.
Var inte arg på mig mer idag. Han är lite arg, du hörde det i tonen, va?
Ja, men Theo, Theo och Anja jobbar hårt just nu.
Ja.
Mm. Tack för att du stöttar upp.
Ja, tack.
Bak i varje framgångsrik.
She works hard for the money. So hard for it, honey. So you better treat her right. Hejdå.
Tack för idag.
Tack för idag, hejdå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.